Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
.183 slutspelspoäng gjorde Niklas Lidström under sin NHL-karriär. Med det är han näst bäst bland backar i Stanley Cup-historien efter kanadensaren Paul Coffey. 183 mål gjorde Wayne Rooney för Manchester United i Premier League. Ingen annan spelare har gjort så många mål för en och samma Premier League-klubb. 183 centimeter, så brett är ett ishockeymål och så långt är ett bordtennisnät. 183 centimeter, det var den olympiske höjdhoppsmästaren Stefan Holms personliga rekord när han gick i åttonde klass. Exakt lika gammal är hans son Melvin nu. Stefans 183 centimeter var distriktsrekord för Värmland för den åldern, stod sig till just Melvin slog det i somras och förde upp det till 2-0-4. 183 är också starten på postnumret till Täby utanför Stockholm. Därifrån kommer sporthusets producent Martin Söderberg. Härifrån kommer också golfaren Caroline Hedvall och thai- och kickboxningsstjärnan Sofia Olofsson. 183 game, så länge pågick tidernas längsta tennismatch mellan amerikanen John Isner och fransmannen Nicolas Mahou. Matchen spelades ju över 3 dagar och 11 timmars spel. Och 183 km i timmen är världsrekordet för motorcykel på bakhjulet körandes på is. Roadracingföraren Robert Gull slog rekordet på en is i, ja just det, Arjeplog. Nu blir det åka av. Här är Sporthuset avsnitt 183. Ja, men här är vi och Thomas Johansson har fått sitt kaffe. Det är det viktigaste för dig, det vet
jag. Jajamän, det är det absolut viktigaste. Det svarta guldet, det går inte att leva utan.
Vet du vad det vita guldet är?
Golfbollar.
Ja, så man kan säga. Men enligt Mike Helber, före detta Linköpingshövdingen, så är det popcorn i hockeyhallarna. För det är sån enorm intäkt på det. Och samma sak för biograferna, eller?
Ja, men det kostar inte många kronor att dra igång och få en hel popcorn, det kan jag tänka.
Popcorn, det vita guldet.
Jag förstår att Mike utifrån hans bakgrund refererar till det vita guldet som popcorn.
Och så har vi en till med ju.
Jag känner ju Miro hyfsat väl och haft förmånen att sitta och surra med honom några gånger över en god bit mat och sådär. Och jag har väl aldrig kunnat säga att jag tycker att han är särskilt lik en flodhäst.
Den norska flodhästen.
Har du blivit kallad flodhäst tidigare? Det var ju en av våra lyssnare som tyckte... Vad var det han skrev? Han skrev så här... Ja, det är Miro Salar som är med alltså. Miro Salar är en av många svenska flodhästar som hatar när andra vinner. Mår han sämst av själv? Det var den här Therese Johaug-irritationen. Du anförde det du alltid har gjort, nämligen att livstidsavstängning för anabola steroider är ett lämpligt straff. Men så petades den in i precis när Johaug vann i skid-VM. Och plötsligt så tänkte alla att Miro är en dålig förlorare. Du är så knäckt över att Johaug vinner att du vill stänga av just henne på livstid.
Ja, tyvärr så till allas besvikelse så var det inte så. Jag visste knappt att han hade vunnit. Ja, det var att skjuta ganska högt över målet.
Det handlade ju mer om din totala syn på anabola steroider. En annan grej, Miro och Thomas, det är så, det är häftigt, alla som skickar in till Sporthuset avsnitt 183 nu, koppling till siffran. Det kom från Daniel Östgren som är en liten hovleverantör. Han skrev det att, Och det här kan passa dig med tanke på ett intresse som du har, Miro. Om den här sportfiskaren som heter Erika Liljero som lyckades fånga upp en hälleflundra på 183 kilo men slängde tillbaka den i vattnet av hållbarhetsskäl innan det var en den här kontrollvägning som krävs för att det ska bli rekord. 183 kilo hälleflundra. Vad säger en fiskefantast som salar om det?
Det första jag tänker på, slänga i en hälleflundra på 183 kilo. Det måste ju vara en sumobrott eller något som har tagit upp den. Det är inte att leka med, 183 kilo, och man slänger tillbaka den.
Vad är det för lina, Miro? Vad är det för lina man har på 183 kilo?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det har jag faktiskt ingen aning om. Det måste väl vara någon typ någon hisslina, så tjocka och kraftiga.
Sporthuset 183.
Ni ska möta snart, Miro. Du och Thomas.
Vi ska möta snart, ja.
Ja,
ja, vi ska ju.
Det blir ju dramatik. Ni ska in i samma kval. I ett och samma kval.
Det är Thomas som faktiskt får komma ner hit till oss.
Ja, jag älskar ju vad ni hos er.
Det vi ska säga är ju att det är alltså det här, vad kallas det? Slutspelserien kallas det, eller? Vad kallas
den
det?
Har ju fått något namn.
Ja.
Men jag, eftersom jag inte är 100 koll på det så låter jag det vara. Men slutspel... Hockeyallsvenska slutspelserien.
Och det som gäller då, det är ju ja, det här, vi får lägga ut det här på vår hemsida, men det är alltså så att den som vinner den här enkelserien, det är alltså inte dubbelmöte utan enkelmöte, anmärkningsvärt, den kommer att få möta förloraren i den hockeyallsvenska finalen om att sen få möta ett SHL-lag.
Lag nummer 13.
Ja, näst sista SHL-laget i kvalet. Men, så nu ska ni in i samma serie. Både Karlskrona och Leksand är med i den här serien som innehåller då 6 stycken lag. Så vad har ni i bakfickan?
Och vi har i bakfickan. Mm. Det vågar vi inte avslöja här. Nej, men alla frågar ju, har ni scoutat dem? Herregud, vi har mött dem 4 gånger. Tyvärr är det väl så att det är faktiskt det enda allsvenska laget från vår sida som vi inte har slagit. Vi har lyckats ta poäng. Men ja, nej, vi tycker väl att Leksand är ett ruskigt bra lag.
Vad har ni på KK då? Vad har du? Ove Molin?
Ja, det är ett jäkla gnäll på bänken på domarna.
Ja, det kan jag tänka mig.
För
alltid när vi pratar telefon med er så säger du att vi har lite problem med domarna, brukar du säga.
Alltså, jo, det kan väl hända att man är lite förbannad emellanåt. Men vi försöker vara trevliga efteråt. Då har jag hört tvärtom när det gäller våra motståndarlag. Men det ingår väl lite, va? Spontan reaktion, det måste man måste ju få reagera spontant.
Absolut. Jag håller fullständigt med dig, Miro. Det roliga var att jag tror det var sist, inte sist vi var nere, om det var näst sista matchen, då kom Ove in efter matchen och vad tror du första var han pratade om?
Domarna. Vad säger ni om domarna? Fanns alltså. Vad säger ni om domarna?
Ja, det var väl lite prata om domarna. Så att jag förstår att det är ett hett ämne nere i Karlskrona.
Ja, vi sitter ju i Stockholm här, Thomas och jag, och du i Karlskrona just nu, Miro. Jag känner att det finns en spänning hela vägen emellan. Men samtidigt är det väl så att ingen av era lag, eller kanske Leksand, alltså har väl så här, tydlig SHL-press på sig nu.
Där kan väl känna rent spontant att vi i Leksand, vi kanske inte riktigt är där rent organisatoriskt ännu. Vi behöver ha något år till på oss att bygga lite saker för att vi ska känna att tar vi klivet upp så har vi en stor möjlighet också att vara kvar. Men händer det så händer det, och det är ju det som är lite häftigt med de här serierna, att i stort sett det kan ju vara nästan vilket lag som helst som lyckas snubbla sig vidare. Jag vet, Leksand har gjort det några gånger, senast mot Modo, där man liksom tar sig upp och kommer iväg och så lyckas man helt plötsligt ta sig upp i SHL. Så att det finns ändå en stor förväntan, tror jag, på alla lag som är med här. Det är nog inget lag som känner att oj, de här är så bra så att de här kommer att göra. För jag tycker att Hockeyallsvenskan och lagen som är i den här slutspelserien, alla kan slå alla.
Jag vet att Thomas brukar ju köra mycket med Corsi och sånt där, och när ni var här nere då lyckades vi vinna allt utan att vi gjorde mindre antal mål, och det är ju ändå det som är väsentligast. Kommer du ihåg det?
Nu får du gå in i din dator och kolla om det verkligen stämmer, Thomas.
Nej, men jag kan nog
alltså
tänka
alla statistiska siffror i den matchen.
Ja, men ibland är det ju så.
Ja,
men
alltså, det
är väl självklart i en enskild match att det kan vara så att man har siffran med sig men ändå inte resultatet. Men om jag jämför Karlskronas siffror från det när de låg i SHL, när jag tror det var 40% 50-procentiga i Kårsö ungefär till vad de är nu i Hockeyallsvenskan, så är de 51-procentiga. Mm. Så att någonstans så har de ju utvecklat sitt spel åt rätt håll, så att de har siffrorna lite mer på sin sida än tidigare. Så att självklart, enstaka matcher, du kan förlora alla områden, men du gör mer mål än motståndarna. Men liksom 52 omgångar, 100 matcher, 200 matcher, så då brukar statistiken vara jämna ut sig och vara rättvis.
Det vi pratar om är den avancerade statistiken som kallas Corsi. Har man över 50%, då är det bra. Då är man på rätt sida. Du får ju nu också smeknamnet Thomas Corsi-kungen Johansson. För det är ju så att du vann vadet mot lyssnaren Torsten Kassman. Väldigt stort av Torsten. I samma sekund nästan som det stod klart att Linköping kommer inte att bli topp 6, så skickade han ett mejl. Hallå? Det är bara att erkänna sig besegrad. Linköping säsongen 2018-2019 är och har varit precis så usla som Thomas och många experter trodde innan serien. Torsten hörde av sig före serien och sa så här: vad håller alla experter på med? Vi har ju ett kanonlag, vi kommer komma mycket bättre. Thomas tippar oss som bottenlag, så kommer det inte bli. Men det blev så. Och han skriver, man skulle givetvis kunna skylla på skador på nyckelspelare, men i slutändan så ljuger sällan en tabell. Det bär mig emot, men i fallet Linköping anser jag att mycket ska skyllas på tränartrojkan med Tommy Jonsson i spetsen och sportchefen Fredrik Emvall. Jag vidhåller att man på pappret har ett bra lag utan att få ihop det. Och då ska vi säga att Emvall har ju fått gå nu också dessutom. Det skedde ju efter det här. Så du sa ju det tidigt, Tommy Jonsson, tränaren, han har ett försvarsspel som ja, inte kommer hålla i längden.
Nej. Och det grundar vi utifrån att vi också, man då på Simor, att vi hade möjlighet att följa när han tränade Brynäs bland annat. Och vad hade de för siffror då? Så man kan ju liksom titta hur siffrorna har sett ut, och varför skulle det helt plötsligt vara radikalt andra siffror? Såvida inte han har gjort massa förändringar i sin spelfilosofi. Och det var väl lite det man var så här, har han gjort det, har han inte gjort det? Men siffrorna ganska snabbt talade om att det här blir lite stökigt för Linköping. Det som var tur för Linköping den här säsongen, det var ju att de fick den starten. För hade de inte fått den starten, då hade de varit nere och riskerat att hamna i kval, så som det har utvecklat sig.
Hur ser du på att Fredrik Emvall, sportchefen, får kliva åt sidan och inte tränaren som det ofta är, Tom Jonsson?
Ja, alltså Fredrik har ju hållit på i ett antal år med att försöka bygga Linköping framåt, och för det var inte första året som det har hackat lite maskineriet för Linköping. Jag håller med, jag tycker Linköping har på pappret ett ganska bra lag. De har bra målvakt, de har bra backsida, de har en spetsig forwardsida, de har kompetens på forwardsidan, men i det stora hela så har de inte fått ihop det. Och skador är en del, alla lag drabbas av skador, spelfilosofi och hur man tänker ishockey, en viktig stor annan del som där Linköping har gått lite vilse.
Det här innebär att vi kan glädja er med, och framförallt EFI Fadder, en hjälporganisation som vi fick ett tips om från en annan lyssnare, som jag tror vars föräldrar var med och startade den här hjälporganisationen för snart 30 år sedan, som arbetar långsiktigt med övergivna barn och ungdomar i Rumänien. Det är EFI Fadder som kommer att få dessa 1 000 kronor, så de skeppas vidare helt enkelt.
Öppet hus i sporthuset.
Den öppna podcasten, vi älskar lyssnarkontakt. Tack för att ni bidrar, det gör ni verkligen. Man når oss på Twitter @sporthuset och på Instagram sporthuset podcast. Hemsidan heter likadant, sporthuset podcast. Kluriga, kloka, kompetenta introinspel kommer varje vecka. Georg Blixt, Peter Käck, Lars Samuelsson, Magnus Mårtensson, Åsa Johansson, Lars Lindberg, Susanne Bergstrand och Helena Svensson. De som fick in sina introinspel den här veckan som förslag. Vi drog igång en snöboll härom veckan, handlade om rivalitet och derbykänslor i idrottssverige. Kom ju upp en hel del i förra avsnittet 182, vi lärde oss om raksträckderbyt, klasskampen i Kiruna med mera. Här ytterligare några inpass, Lukas Pettersson hör av sig. Heta bandymatcher i mitt hemlandskap Västernorrland, derbyn mellan Söråker och Selånger. Och det gick in och kikade här och ser att de båda klubbarna håller på herrsidan till i division 1 Övre Norrland. Den senaste matchen på Gärdehov i Sundsvall mellan de båda vanns av bortalaget Söråker. Annars är ju Selånger det historiskt mest meriterade laget. Det var väl i en SM-final tror jag på 80-talet. Jag minns en målskytt som heter Ingmar Ava, som jag vet inte hur många gånger hans namn figurerade i Radiosportens sändningar en gång i tiden. Han gjorde mycket mål. Christian WZ skrev IFK Luleå, Bodens BK, Norrbottens mest klassiska fotbollsderby. De spelade i Division 2 Norrland förra säsongen, men Boden vann serien och så nu är de alltså i olika ligor och får inte mötas, men de kommer att göra det i försäsongsturneringen Arnes Bilcup den 23 mars. En match som kommer att direktsändas på tidningen NSDs hemsida. Erik Johansson, arbetare mot tjänstemän, var vi inne på senast i Kiruna hockeyderbyn. Erik får på tal en liknande sak i Jönköping, två fotbollsklubbar där i Norra Hammar. Arbetarklubben Norra Hammars IK, tjänstemannaklubben Norra Hammars GS. På 70-80-talet och delar av 90-talet så gick man inte ens på samma sidan av gatan på grund av lagtillhörigheten. Och det här var alltså på division 4-5 nivå. Henrik Willemsson skriver om småländska annandagsderbyn eller bandyn mellan oss uppkomlingar Vetlanda BK enligt de själva klassiska Nässjö IF. För att det blir inte så mycket av den vara numera för att de är för dåliga, skriver Henrik. De klarar inte av att komma upp på samma nivå och misslyckades i elitkvalet. Nässjö IF hade sin storhetstid på 40- och 50-talet med ett SM-guld. Vetlanda blev svenska mästare tre gånger på 80- och 90-talet, så om man nu kan kalla det uppkomlingar. Värt att tillägga är ju att bandyfinalen är på gång på Studenternas när vi ändå pratar SM-guld lördag 23 mars. Kan vi prata mer om det i nästa avsnitt. Fenomenet bandyfinalen, för det är ju verkligen ett fenomen. Villa Lidköping mot Västerås. Villa hade 5400 i sin semi på hemmaplan. Det imponerar, och i finalen lär det ju bli, ja, som vanligt så är det 16, 17, 18 000 åskådare. Vetlanda och Nässjö, bandymetropoler, 3-4 mil mellan de städerna, orterna, och mellan Vetlanda och Gislaved, också i Småland något längre, men ändå en rivalitet som Albin Sjö vill föra på tal i speedway. Lejonen ifrån Gislaved mot Vetlanda. Den största matchen i Lejonens historia. SM-finalen mellan klubbarna 2008. Det året vann Lejonen sin första SM-guld. Två år senare ombytta roller. Vetlanda guld, Lejonen silver. Jämna matcher, mycket publik, stor rivalitet. Och så Tony Andersson, som ofta hör av sig, vd för 16 Weeks of Hell. Han vill prata om Munktorp BK mot Kolsva IF. Fotboll, division 4, Västmanland. Munktorp bollklubb är min moderklubb och nykomling. Jag lirar själv fortfarande trots 47 års ålder. Några matcher per säsong med Munktorp. Och matcherna mot just Kolsva, då ska jag vara på plan. De matcherna är mer hjärta än hjärna under 90 minuter och jag är hetast. Och apropå följa, vi skulle nu faktiskt vill jag komma ett steg längre på den idé som Jens Fjällström lanserade i förra avsnittet. Att sporthuset skulle åka ut, kommentera, producera en rivalmatch. Som ett event med tillhörande poddinspelning. Vad tror ni om det? Därför vänder vi oss nu till er som är sportälskande företagare kanske i första hand. Skulle ni vilja kliva in och sponsra ett sånt event och produktion? Vill ni samarbeta med oss och göra något helt nytt i Sportsverige? För det skulle det faktiskt vara. Får ni gärna höra av er till oss på sporthusetpodcast.se. Alltså hemsidan. In där, kontaktformulär, och hör av er om ni vill hänga med på den här idén. Vi vill ut i Idrottssverige. Hör av er om ni vill bidra.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi ska prata friidrott om en stund, men hockeyfrågor här. Vad säger statistikgeniet här i sporthuset om Jan Bergqvists fråga? Finns det statistik på hur många mål i SHL som görs på direktskott eller på en retur från ett direktskott? Det är skrämmande hur sällan man ser direktskott i powerplay, framförallt skriver han, i Svenska Hockeyligan jämfört med NHL.
Ganska säker på att med det systemet man har idag, det här Sportlogic som har kommit in, att det finns både på direktskott och skott som leder till retur. Generellt sett så är vi helt övertygade om att direktskottet är ett ypperligt sätt att göra mål på. Ta i NHL, om du tar Ovechkin, jag vet inte hur många andra sätt han gör mål på än sitt direktskott. Emil Bemström i Djurgården som är, har väl gjort mängder med mål på sitt direktskott. Så att det är klart att där skulle spelarna behöva träna mycket, mycket
mer.
På. Det är alldeles för dåligt. Det är på tok för dåligt. Man måste ta emot pucken. Man kan inte förflytta sina fötter och ben utifrån. Pucken kommer ju inte alltid komma perfekt. Den kommer, och du måste ju träna på att kunna skjuta från olika positioner där du behöver förflytta det snabbt. Så att jag tycker spelarna är på tok för dåliga på att skjuta direktskott.
Ni som är på alla träningar, mer eller mindre, var och varannan i alla fall, Leksand och Kaskrona. Hur mycket direktskott tränas det?
Det kan jag tycka att man tränar inte direktskott utifrån hur det faktiskt ser ut på match. Utan det är väldigt uppdukat. Man står, man får lite sköna pass. Det är lite lugnt. Det är väldigt sällan passningarna kommer lite för långt fram eller lite för långt bak på träning som man måste anpassas. Utan där letar man hela tiden efter det perfekta skottet. Jag tror att man skulle tjäna mer på att man också försökte nöta mera faktiskt det som ofta sker, att pucken kommer wobblandes, pucken kommer lite närmare vänsterskridskon eller högerskridskon, den kommer inte alltid, du behöver vrida om kroppen, vinkeln i förhållande till passningsläggare, mycket sådana små moment som jag tycker faktiskt att man kan träna mycket, mycket mer på. Och det, det tror jag säkert du håller med mig, Miro, att det ser ju rätt skönt ut så där man ställer sig lite efteråt och någon som står och passar och man står i lite lugn och ro och drar sitt direktskott, men på match ser det ju inte riktigt ut så.
Nej, det kan jag hålla med om. Ibland så står man och tittar på de här då, som du säger, under de här ordnade formerna, och skotten sitter ju otroligt upp i krysset och det bara smäller till och man undrar varför använder han inte det där, och det är ju säkert det skälet som du åberopar. Sen jag som inte har spelat och som inte är en hockeyspelare i grunden har ju en del funderingar. Det kanske jag kan ställa den frågan till dig. Vilket tjat det är ständigt. Lägg pucken på mål. Skjut, skjut, skjut. Lägg pucken på mål. Och många spelare har den möjligheten, men de gör inte det. Det känns ungefär som att de är rädda att de ska få böter om de inte träffar målet. Eller vad beror det på? Berätta för mig, Thomas. Varför?
I svensk ishockey så ska man vara lite skön istället för att faktiskt ta pucken mot mål oftare. Vi har en del att jobba på där utifrån att det ibland hamnar ute i hörnerna och man är lite skön och man har skottläge men man skjuter inte, man letar hellre en passning och lite sådana saker. Så att, det är inte alltid tillräckligt fint att bara ta pucken till mål.
Gissa hur många mål Thomas gjorde som mest, Thomas Johansson, under en säsong i svenska hockeyligan från sin backposition, Miro?
Då måste jag veta hur många omgångar de har spelat.
Ja, men det var väl 15 och sånt där.
Var det det? Men säg 16.
Åh, oh, det är bra
och
gissat.
Det är nära.
Du har svaret, eller?
Ja, 15.
Mycket bra gissning där. 14-15, två år i rad där. Mycket imponerande. Mm. Du tror aldrig du vann skytteligan på backsidan. Du var precis bakom. Det var Janne Hocko något
Janne
år där.
Janne Hocko var över 20, ja, tror jag.
Hur mycket direktskott?
Ganska många direktskott från min sida. Jag vet inte exakt hur många mål det blev på direktskottet, men jag sköt. När jag var ung så tränade jag extremt mycket på mitt skott i alla former. Jag var väl en sån här spelare som kunde skjuta direktskott ifrån lite olika. Var inte så beroende av att pucken kom.
Det kom nära skridskon, jag kör ändå.
Ungefär så. Men sen hade jag ju också att jag vandrar ju ofta, nu spelar man ju boxplay på lite annorlunda sätt, man är ju mycket bättre att blocka skott idag än vad man var då, men ofta så spelar jag kanske lite på högerkanten i vårat powerplay och så vandrade jag längs blå och så sköt jag någonstans under resans gång, oftast när man hade passerat centrallinjen, för då var det lite stökigare för målvakterna.
Du kanske har lite att lära ut till dagens spelare. Nästa hockeyfråga från Benny Halvarsson. Han var inne på det. Vi pratar mycket om hålla tempo i matcherna i fotboll. Alltså få bort de här breaken i spelet. Och det finns även break i hockeyn i form av byten ju, som ibland blir lite söliga innan domaren släpper pucken. Och han har en lite oortodox lösning här. Vad säger som att inga byten får ske efter avlåsning? Det vill säga bara flygande byten medan pucken är i spel. Jag har faktiskt spelat en sån match, kom jag på. Jag vet inte varför vi spelade så, men när jag var kanske 10-12 år spelade vi någon match där bara var flygande byten. Skulle det vara ett alternativ?
ja
alltså, vad skulle hända då? Blir det kaos eller?
Ja, det skulle det bli. Jag kan tycka att vi...
En tränares mardröm.
Ett tag så fanns det ju väldigt tydligt den här 5-sekundersregeln från det när domaren blåser. När liksom bytet var klart, domaren blåser, så inom 5 sekunder skulle han släppa pucken. Och det tycker jag, vill man få fart på det här så sätt igång och börja använda det igen.
Sådär regel luckras väl alltid upp.
Ja, men det blir ju också någon som drar lite på det och det helt plötsligt har det gått 8, 10, kanske 12 sekunder innan. Och det var väl samma sak. Jag tror man var lite inne på det inför den här säsongen också, att inte byta tekare heller. För det tar ju sin lilla tid. Liksom, att man ställer upp för tekning och så håller de på att tjuva lite grann. Domaren håller lite på pucken. Och så nej, nu byter jag bort dig för nu har du liksom hållit på att stöka. Och så ska nästa in och så står nästa där och sen så släpper de pucken. Snabba upp det med den här 5-sekundersregeln.
Ja, och alltså, håll fast
vid den. Fast vid den. Var, det går inte att en linjedomare lever i den världen och kör det racet i en säsong, utan alla måste efterfölja det. Om det nu är så, jag är lite osäker på om just den delen finns kvar där de faktiskt inom 5 sekunder ska få igång spelet.
Svaret till Benny kanske, det blir lite väl kaotiskt med bara flygande byten, men håll fast vid det här, kör 5 sekunder, släpp backen bara och lär spelarna att det är det som gäller. Sen har vi då Miros och Karlskronas favoritämne, domarna. Och det kommer en passning från Andreas Lindström.
Förstår inte varför jag har fått det här ryktet över mig. Räcker det inte att Thomas, jag har blivit hatad av halva Norge? Nu ska jag få andra fiender då. Så jag får stänga ner min mail.
Du kan vara Norges mest hatade man.
Ja, det kan jag.
Just nu.
Jag får hoppas det lugnar ner sig nu om vi ska sända Bislett Games här. De lär väl inte släppa in mig i landet.
Nej, du kommer inte in där alltså. Efter du sa att Johaug skulle kunna få livstidsavstängning. Ja. Men det är Andreas Lindström som hör av sig. Han har skrivit ganska långt mejl, men det går ut på följande. Att linjemän i fotboll har ju en hel del olika ansvar. De har offside, inkast och så vidare. Men så också hjälpa huvuddomare med olika bedömningar. Till exempel frisparkar nära linjen och så. Och även uttaget när de ser saker i straffområdet, de viftar med sin flagga och kommunicerar internt, och så kommer huvuddomaren ta ett beslut efter det som den assisterande domaren upptäckte. Men linjemännen i hockey, de har egentligen bara offside, icing, släppa pucken och bedömning av om det är för många spelare på isen. Och hans förslag är att linjemän i hockey skulle ha ett större ansvar till att själva bedöma utvisningar, inte bara de här delarna jag talade om. Jag menar, då finns det ju 8 ögon istället för 4 då. Att helt enkelt uppgradera linjemännen i ishockey.
Nu kommer jag få skit igen då, men ibland tycker jag liksom att linjedomarna tar lite för stort ansvar. Kanske leker lite för mycket huvuddomare. Jag tycker det är bra att de har uppdelade roller och det ska vara tydligt vem som bestämmer över vad.
Hur märker du det, att de tar sig stora friheter?
Ja, det kan ju någon gång så kan det hända så att linjemannen som står som längst ifrån då hjälper till med en utvisningssituation istället för att den som står, huvuddomaren som står närmast, kanske borde ha sett det eller få hjälp och sådär. Och även i beteendet ibland då så kan det vara.
Men det där är intressant, du säger få hjälp, så det är ändå så alltså, för det tror jag det som kanske Andreas inne på, att det inte sker något sånt, och jag har lite dålig koll på det själv. Alltså, ni som är nere i båstet, det är alltså så att linjemännen och huvuddomaren, om vi pratar hockeyallsvenskan, är huvuddomarna, om vi pratar svenska hockeyligan, har ett tydligt samarbete kring utvisningar och så.
Men jag vet att vi i alla fall 2 tillfällen som jag anser då, så var det linjemannen som utdömde till exempel tveksamma straffar som vi fick mot oss.
Som tar kontakt med...
Man ser ju det, att det är de som har så att säga då sett situationen och gjort den bedömningen och till huvuddomaren då och påverkat det beslutet.
Hur många straffar har ni fått mer med alla utav att linje?
Inte någon. Vi är bortdömda varenda jävla gång. Fast ni vet.
Kör vi in 4 domare kan vi inte ha 4 huvuddomare om vi ska börja blanda in linjemännen i att de ska kunna ta utvisningar och grejer. Utan
det blir
rörigt. Det blir jävligt rörigt. Det blir otroligt. Då kommer nog Miro vara ännu mer galen på domarna med olika bedömningsnivåer till höger och vänster i det. Så att 2 huvuddomare, 2 linjedomare, men kommunikation sker ganska tydligt idag mellan linjedomare och huvuddomare.
Du Miro, du är fystränare i Karlskrona Hockey, men jag ser ju dig där i båset. När du står där i båset, förutom att du skriker på domarna, vad har du för uppgift?
Det var otroligt vad ni... Det här är någonting som ni sprider ut här nu. Låt mig få säga så här. Det finns en grej som irriterar mig väldigt mycket och som jag skulle önska att alla domare, hoppas de lyssnar på det här. Det enda egentligen som jag tycker är viktigt, för jag förstår att de gör missar och vi gör missar och man är lite enögd och sådär, och de ska inte ha så mycket skit som de ibland får. Men just den här spontana reaktionen, att man veva runt med armarna i stunden, sätta det där var för fasiken inte det, eller det tycker jag att man måste vara lite mer det måste finnas lite mer acceptans mot det, men just i stunden så måste man få reagera, och det kan jag tycka då att det finns de som jag tycker uppträder arrogant och definitivt liksom inte accepterar det, och det tycker jag är lite tråkigt.
Jag kan stämma in där lite grann till Miro för att ta honom lite försvar i de här, så vi inte slänger han till vargarna fullt ut. Men jag tycker faktiskt att en domares inställning med en ödmjukhet gentemot både spelare och ledare, där kan jag tycka att det brister. Alltså den här kommunikativa förmågan att försöka förklara, att kunna erkänna att oj då, det här var inte riktigt bra, den måste höjas, den måste upp. Och det är, jag tror inte att varken jag, Miro eller någon annan som håller på med ishockey utgår ifrån att domarna är felfria i matcherna. Men lägg ner den här fasaden av att det ska vara något så här hårt. Och det gäller både linjemän också. Det finns vissa linjemän som uppträder liksom på ett så här sätt som mer skapar irritationen att hjälpa matchen framåt. Mm. Och det är där jag kan tycka att många domare, eller inte många, men vissa domare har inte den här riktiga touchen för de här sakerna. Det är bara att titta på vilka domare har blivit hyllade av spelarna de senaste 10 åren.
Kommunikation.
Kommunikation. Kunna liksom ha en förståelse för att spelarna är förbannade, att det är ledare som är förbannade, men ändå hålla balans i saker och ting genom att kommunicera, berätta. Skulle du fråga alla spelare så finns det nog ingen spelare eller ledare som har någonting emot en domare som faktiskt klarar av att kommunicera och kunna erkänna att ja, det vart inte helt rätt i alla lägen.
Och kom ihåg en sak också. Ingen domare, ingen match. Eller?
Ja, absolut. Och därför måste man ju hjälpas åt också. Mm. För det handlar ju om att det ska bli ett klimat ute på isen där alla trivs. Där det ändå liksom är ett respektfullt klimat. Och det gäller både att spelare och ledare, i det här fallet Omiro, visar domarna respekt, likväl som att domarna visar spelarna och Omiro respekt.
Jag ska filma av den här matchen mellan er på måndag. Det är några dagar kvar. Kommer du vara där också, Thomas, eller? Men du är inte i båset, eller?
Jag är inte i båset.
Nej,
Alltså det är... Om du skulle se mig under en match så skulle du nog kunna tänka så här, shit, det var lugnande.
Ja, men jag har sett det förut faktiskt när du var på Djurgårdens
matcher. Jag är ganska cool faktiskt.
Ja, men jag ska filma båsen och se vilka som är mest irriterade på domarna, Leksand eller Karlskrona på måndag. Då får vi se.
Veckans surr.
Ja, men det har varit en ny händelserik idrottsvecka. Till att börja med, grattis Hanna Öberg. Skidskytten, den olympiska mästarinnan som nu också tog VM-guld på hemmaplan i Östersund. Vi ska sammanfatta alla de här världsmästerskapen, snövärldsmästerskapen som vi haft på senare tid. Vi gör det i avsnitt 184, alltså nästa torsdag. Jag vurmar ju annars, som ni vet, en del för idrotter som har en global prägel. Vi pratade en del om det senast och Daniel Johansson, lyssnaren, hörde av sig och vill gärna se, han kan väl se bevis på att jag verkligen rankade världens 50 bästa bordtennisspelare 1988. Det kommer, Daniel. Jag ska skicka upp det här på våra sociala medier och kan prata om det nästa vecka. Nu friidrott, apropå globala sporter. När vi spelar in det här avsnittet är det 500 dagar kvar till OS i Tokyo som jag ska kommentera på Eurosport och Kanal 5 i TV. Och du, Miro, efter att vi gjort 4 OS är det väl tillsammans på Radiosporten, ska göra det på Radiosporten. Stentuffa kvalgränser kom idag från Internationella friidrottsförbundet. Gränser som bara 7 svenska friidrottare klarade under fjolårssäsongen. Men frågan till dig, Miro, kommer från lyssnaren Erik Svensson. Hade varit kul med tankar från Salar om friidrotts-EM från Glasgow som avgjordes nyligen, där det blev 2 svenska medaljer. Tobias Nilsson Montler i längdhopp och Melker Sverre Jakobsson i stavhopp. Och då ska jag bara lägga till det också då att de 2 största svenska friidrottsstjärnorna, Daniel Ståhl och Armand Mondo Duplantis, de var ju inte med i inomhus-EM. Ståhl som kastat längst i världen i diskus 3 år i rad är ju inte med följaktligen, men då har man behövt lite större inomhushallar. Och Armand Mondo Duplantis, den regerande Europamästaren med enorma 6,05 från i somras. Han tränar och tävlar och går i skola fortfarande i USA och därför var han inte med under inomhussäsongen. Men här kommer frågan från Erik, och som jag också undrar över vad du säger, Miro. Var står svensk friidrott just nu?
Ja, alltså medaljmässigt så tyckte jag det var en besvikelse då. Jag hade hoppats på att det skulle bli åtminstone en 3. Jag tyckte vi hade goda chanser kanske till och med få 4, nästan till 5 då. Så att det gick väl lite sämre än vad jag hade hoppats på. Men i det stora hela så tycker jag det är otroligt mycket bra friidrottare på gång. Det är en slags generationsväxling. Så jag ser verkligen fram emot friidrotten. Och har vi riktiga toppstjärnor i världen? Ja, det har vi. Ståhl som du nämnde, Duplantis. De är ju båda två, kan man säga, topp 2, topp 3 i världen om man är lite ödmjuk. Sen finns det som sagt mycket folk bakom och som har tagit stora kliv framåt. Nej, jag tycker att det ser häftigt ut och det ska bli otroligt spännande. Vi kommer ha, tror jag, bredare trupp än vi har haft tidigare på världsmästerskapen i Doha så småningom. Så jag är väldigt hoppfull.
Och det är ju ett problem för svensk friidrott, ungefär som vi pratade om svensk bordtennis i förra programmet och även svensk tennis. Men bordtennisen och friidrotten är ganska lik på det sättet att det är inte på den nivån som när Sverige tog 3 OS-guld vid samma olympiska spel i Aten 2004. Eller 5 VM-medaljer i Paris 2003 med den gyllene generationen motsvarar då, alltså Klyfs, Christian Olsson, Stefan Holm och så vidare, motsvarar gyllene generationen i bordtennis, Wallner, Appelgren, Jörgen Persson och så vidare. Nu håller Sverige en hög nivå i friidrott, precis som bordtennisen gör, men inte så hög nivå. Och då är det fortsatt en problematik att komma igenom i bruset, känner jag, här i det svenska sportmediaklimatet. Nu klart, nu kommer ju Duplantis och han är ju på en Carolina Klüft-nivå. Men alla de här åren som har varit, så det räcker liksom inte att vara femma, sexa. Då är det liksom att folk inte riktigt bryr sig. Vad säger du?
Nej, men alltså, om du hade frågat mig bara för något år sedan, kan vi någonsin återupprepa att vi skulle ta till exempel 3 OS-medaljer? Nödvändigtvis inte guld förstås, för det ska ju mycket till för att alla ska få till det på det sättet. Men det är inte helt orealistiskt att vi skulle kunna ta 3 OS-medaljer. Om vi pratar då Duplantis, Ståhl, kanske Montle nu och ytterligare någon som kommer fram. Alltså, så att,
skulle längdhopparen Montle kunna vara på en medaljnivå i OS i Tokyo?
Ja, men alltså han är ju jätteung och har bara de 2 sista säsongerna dels visat att han pallar för trycket i ett mästerskap, och nu i år har han varit stabil över 8 meter. Det kommer krävas då för en OS-medalj, så kommer det kanske krävas 8,30-8,40. Jag skulle inte alls vara förvånad om han fortsätter att utvecklas och kommer upp till den nivån, och då finns ju ändå möjligheterna, vilket man då, om man går tillbaka då innan den gyllene generationen med där jag själv tillhörde, då fanns det ju inte någon som helst realistisk möjlighet till att vi skulle ens få 3 stycken topp 6 placeringar på ett OS. Nu har vi ju definitivt de möjligheterna.
Mm. Om man tänker på intresset för svensk friidrott, alltså bygga de här stjärnorna och de här profilerna, påverkar en sån som Duplantis att han liksom, han är ju uppvuxen i USA, han bara dyker upp, han har tävlat, det är ju ingen som har följt hans resa förrän nu när han helt plötsligt drar på sig Sverige och är med och tävlar. Påverkar det? Jag vet inte, påverkar det någonting, själva liksom intresset och engagemanget och att oh shit, vi har massa, så jag tänker mig då jämfört med Carolina Klüft som ändå bodde i Sverige och
snacka
fanns
om
här och,
super,
ja men alltså om man
idyll svensk.
Ja men lite så, om det påverkar också intresset kring friidrotten.
Ja just det, men det känns som att Lasse Granqvist, Lasse träffade mitt i prick i sin profetia i ett avsnitt för ganska precis ett år sedan. Jag ska se här på bilen om jag hittar det. Avsnitt, vad kan det vara? 131, mars 2018. Det var ju då när ganska många undrade då, ännu fler än nu faktiskt, hur supertalangen Mondo Duplantis skulle tas emot av den svenska publiken med tanke på att han inte pratar svenska och är uppvuxen i USA. Just det du är inne på, Thomas.
OS i Tokyo 2020, vet du, Duplantis tar ett olympiskt. Jag tror säkerligen vi kommer jubla över det.
Vi kommer älska.
Och media varit skickligt nog att åka över med någon av alla dessa tv-kockar som finns och lagat Swedish meatballs. Så Duplantis får lära sig att käka lite svensk. Stekt fläsk med löksås eller något annat. Vet du. Han kommer gå igång, vet du. Gå bananas och gå i, jag vet inte var mamman är ifrån i Sverige, men åka här på sommaren och sitta i någon, vid någon läcker insjö där och se hur fiskarna hoppar. Vet du. Det är ganska trevligt i Sverige också, så får jag väl lära sig några svenska ord. Jag älskar Sverige!
Jag tycker inte det är någon tvekan. Jag möter ju människor i min vardag som vet att jag har varit stavhoppare då och ofta tar upp honom som namn, och jag håller nog med Lasse att det handlar ju om prestationer, och det här Europamästerskapet han gjorde med de här 6.05-hoppet och allt det här, så har det gjort att det är poppis. Sen är ju stavhoppet just nu är ju ganska hett i Sverige. Så det är ju säkert så att hans hoppande lockar till att fler startar med det.
Och apropå friidrott.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Inga påsar på plats, ingen kärlekspåse, ingen olyckspåse. Och anledningen till det är att vi ska ha en kärleksbombning som kommer bli tvådelad. Det är alltså så, del 1 idag och del två nästa vecka. Vad tror du om det? En tvådelad kärleksbombning för första gången i sporthusets historia?
Vi, alltså både jag och Miro är ju för utveckling. Ja. Vi vill ju ut, eller hur Miro? Det är ju liksom, utveckling är ju lite övers på våran agenda oavsett vad det är. Och då är väl det en jättebra utveckling.
Mm. Äntligen lite plus.
Ni kommer... Har du haft motvind idag, tycker du, Miro, med det här med...
Det har ju precis hämtat mig från den norska jävla mobbningen.
Domar Sveriges och norsk idrotts mest hatade man, Miro Soler. Ja. Jo, det ska handla om hela 1900-talets största olympier. Han är utsedd till det av både Internationella olympiska kommittén och Sports Illustrated, den ansedda tidningen, och blev det vid millennieskiftet. 9 OS-guld totalt i friidrott. Bara finske långdistanskungen Paavo Nurmi från 20- och 30-talet har så många. Han kopierade Jesse Owens bedrift från Berlin OS 1936 att vinna 4 friidrottsguld vid samma olympiska spel. Och han kopierade diskuskastaren Al Erters bedrift att vinna samma gren vid 4 olympiska spel i rad. Vi pratar om Frederick Carlton Lewis, född i Birmingham i Alabama sommaren 1961. Han skulle senare gå under namnet Carl Lewis. Som junior var Carl Lewis framförallt en längdhoppsstjärna. Han satte amerikanskt high school-rekord med 8,13. Alltså när han gick på high school, 8,13, imponerande. Han kvalade in till OS i Moskva 1980 på korta stafetten, bara 19 år gammal. Men då var det ju så att USA bojkottade spel. Det blev ingen OS-start då. Det skulle komma 4 år senare. Som nybliven 21-åring så svarade han också för en makalös längdhoppstävling i Indianapolis, legendarisk tävling, där han hoppade 8,76 som 21-åring och hade 2 övertrampshopp som, och det kan man se på videobilderna bara också, 1 centimeter över plastelinan på den ena, alltså 1 centimeter övertramp, som bedömdes vara runt 9,15. Det internationella genombrottet kom vid tidernas första världsmästerskap, det första VM:et som också Miro Sala var med och tävlade i stavhopp. Strax mer Miro om Lewis. 1983 i Helsingfors där han vann 3 guld. 100 meter längdhopp och stafett 4x100. Det var ju de distanser och grenar som han också var med i. Året efter då, under OS i Los Angeles, så kopierade han alltså legendaren Jesse Owens bravad från 1936 då han vann 4 guld. 100 meter, 200 meter, längdhopp och stafett 4x100 meter.
To give it to Calvin Smith. Good pass right there. Smith is about ready to take the lead. It's going to be up to Carl Lewis. The U.S. well out in front. Here's the final exchange now. Lewis starts. Lewis takes the baton. Lewis is going to win it going away. We'll keep our eye on the clock. Carl is on his way to gold medal number 4. Carl Lewis winning it by almost 15 meters. 37
and a world record.
By 2/100ths of a second, they set the world record. What an incredible climax to the story that's been building for 2 years. Would Lewis win 4? Yes, he has, and he set a world record in the process. And it's all that people have talked about for a couple of years now. Could he win 4? He wins the 100, he wins the 200. He needs only 2 jumps and a long jump to win that. And then he caps it off, duplicating Jesse Owens' speed as part of a world record-setting 4x100-meter relay team.
Stora rysningar för mig i alla fall. Jag var 10 år gammal här, 84, och oerhört friidrottsintresserad. Och att han kunde lösa det. Han tog alla de här 4 gulden som det var krav på honom att göra, eller krav, det var förväntningar. Det var som kommentatorn sa, det hade snackats om det i flera år. Kommer han kopiera Jesse Owens legendariska 1936 4 guld? Och det gjorde han då genom att sätta världsrekord också 4x100. Häftig växling där. Calvin Smith, världsrekordinnehavare i tiden, över till Lewis. Noterbart också i längdhoppstävlingen, för jag tror att den var i parallellt med 4x100. Han gjorde bara 2 hopp, pang pang, 8,50, klart guld, vidare till stafetten, pang, världsrekord. Så det säger en del om nivån på Carl Lewis. Hade det inte varit för Ben Johnson, som ju senare stängdes av för dopning, så hade Lewis ägt hela 80-talet på 100 meter också. Men sen kom ju Johnson, som jag olycksbombats tidigare i sporthuset, och vann både VM i Rom 87, OS i Seoul 88, guldmedaljer som Lewis sen sedermera skulle få retroaktivt efter att Johnson erkänt långvarigt dopningsmissbruk. Därför var det extra skönt ändå VM i Tokyo 91 när Lewis fick vinna och sätta världsrekord och få det direkt där och då. 30 år gammal, allt strålkastar ljus på honom igen. Världsrekord 9,86 och dessutom guld i stafetten 4x100 meter. Men man får nog ändå säga att Lewis paradgren var längdhopp. Han var alltså obesegrad i 66 raka tävlingar under 10 års tid. Och han vann som sagt 4 olympiska guld i rad i grenen. Här, det fjärde och sista, på ålderns höst, när han bara har några månader kvar av sin karriär. Slutpunkten, snacka om att avsluta på topp. Atlanta 1996. Carl Lewis, 35 år gammal.
Look at this. And the whole stadium will rise to Carl Lewis, who set a piece of history here today. Nobody's ever done what he's done in long jump. Only one athlete has ever done what he's done in track and field history, Al Erter in the discus. And in terms of superlatives, well, what can you say about Lewis except he's the greatest?
Han är den störste, och det blev han alltså utsedd till också, hela 1900-talets störste olympier, alla sporter inkluderade. Men han fick aldrig slå Bob Beamons klassiska rekord 8,90 från OS 1968 i längdhopp, trots mängder av hopp. Ingen har så många hopp, över 8,50. Så blev det 8,79 från 1983 Indianapolis som fortfarande var det personliga rekordet inför den magiska längdhoppstävlingen i Tokyo 1991. En final som saknar motstycke i friidrottshistorien. I hettan i Tokyo, strålkastarna och en match mellan Lewis och Mike Powell som jag ska berätta mer om i nästa avsnitt. Ja, där var sångkarriären avslutningsvis från Carl Lewis. Han var väl bättre som friidrottare, va?
Ja, han var inte så dålig att sjunga heller. Men med mixerbordet framför sig så kanske det lät bättre vad det egentligen gjorde i verkligheten. Men verklighetens Carl Lewis och friidrott var ju fenomenal. När man såg de här loppen, den här upprätta stilen när han sprang sina 100... Han körde liksom höga knän. Det var ju hans upprätta löpstil, minns jag väldigt mycket. Men sen också alla längdhopp som han höll på med. Han var ju galet... i galen i längdhopp, han flög fram så att en människa kunde flyga så. Det var...
Jag ser att du ser fram emot del 2.
Ja, det gör jag verkligen.
Tokyo 91. Kommer du ihåg den längdhoppsträningen?
Nej, jag kan inte säga att jag kan inte säga att jag kommer ihåg den så där rakt upp och ner. Men Carl Lewis, det var en häftig friidrottare.
Och det häftigaste av allt, Miro, du är samtida med Lewis. Ni har tävlat på samma arena och varit runt på världstouren. Speciellt att höra vad du tänker och känner.
Ja, jag är inte förvånad över att man hade mer fokus på honom än mig i alla fall, kan jag säga, med de meriterna. Nej, men det är intressant med Thomas där som gör reflektioner och det visar sig att du kan friidrott. Hans uppresta stil, den härstammar egentligen för att han började i grunden som längdhoppare. Som hoppare springer man alltså även maxfart lite annorlunda, lite mer upprest med lite högre knälyft för att man ska hamna i en bra position i själva upphoppet. Nej, men det som slog mig egentligen är ju då att både längdhopp och 100 meter är ju grenar med små missar. Då förstör man allt, men han lyckas ju få ihop det varenda gång. Så att alltså just den här känslan av att hur grym man var när det gällde, det är väl kanske det som är mer imponerande på något sätt för mig än de prestationer han gjorde. Sen att det är overkligt bra att hoppa så långt i längd och springa så fort, det är ju en annan femma. Men just det här att kunna plocka ihop det när det gäller som mest, det var väl det som var hans styrka.
Hur var han? Du var ju mitt i friidrotts epicentrum där på 80-talet. Hur stor var han?
Nej, men det var ju stort. Allting kretsade ju runt honom hela tiden. Och han var lättillgänglig, han var jätteduktig i media. Han mötte sina fans på ett positivt sätt. Många likheter egentligen med Bolt som gjorde då att han blev otroligt populär. Definitivt schysst mot oss andra. statister som fanns runt honom då, alltid trevlig och vänlig och sådär, så att nej, det, jag minns honom med bara positiva saker om honom.
Ska vi dra ut jämförelsen med Usain Bolt? Jag menar, Bolt har ju världsrekorden, han har, Lewis hade ju inte så mäktiga världsrekord, han har haft världsrekord men inte på Bolt-nivå. Bolt har 8 olympiska guld. Han blev ju av med ett 9:e faktiskt för att det var ett dopningsfall i ett jamaikanskt stafettlag, så Lewis har ett mer. Om man drar ut jämförelsen som profiler, som affischnamn och som idrottare.
Nej, men på det sättet var det ju så, men man kan, alltså, för mig har ju Bolt då, han har ju sprungit på en nivå som inte jag tror var möjlig med tanke på att man har växt upp och tävlat samtidigt som Carl Lewis gjorde, så tyckte man ju att det var overkligt hur man kunde springa så fort som han gjorde. Och sen kommer Bolt då och lyfter den här gränsen ytterligare. Så på det sättet kan jag säga då att jag personligen då blev ännu mer fascinerad av Bolt när han väl kom fram. Men i övrigt så är ju båda två otroligt duktiga då på att underhålla sin publik, vara positiva mot, eller ja, vara duktiga i media och lättillgängliga för fans och annat då. Alltså PR för friidrotten gjorde de ju båda två på ett makalöst sätt, och när Carl Lewis slutade så trodde man ju då liksom att friidrotten halvvägs skulle dö ut, på samma sätt som vi är lite oroliga för vad kommer hända med friidrotten nu när Bolt inte finns, vem ska bära upp det där? Men det är möjligt att det kommer dyka upp ytterligare ett fenomen, men Carl Lewis lär vi ju inte få se igen i alla fall.
De var väl rätt, nu får ni rätta mig om jag har fel, men just den här sista 30 meterna var väl båda tvås parad. Det var ju inte starten, utan de kom ju oftast ju längre loppet gick, så de här höga knäna och precis så också Usain Bolt, att där låg deras stora styrka i löpgrenen.
Alltså de är lite långsammare i accelerationsdelen, så man kan väl säga det att de båda två då kommer upp i maxacceleration då, utan att gå in och bli för nördig, så säg att det tar 50 meter för dem att accelerera upp max, då har de ju bara 50 meter kvar där det krävs en uthållighet, sprintuthålligheten, medan andra sprinters kanske kommer upp i topphastighet mycket tidigare, och då måste de ju klara av uthålligheten längre, och då blir det den effekten som ni pratar om, att det ser ut som att de springer ifrån de andra, men det är egentligen motståndarna som sackar lite mer.
Och en gemensam nämnare till, för jag menar, det handlar om sprinters på världsnivå. Det är klart, när det är båda de här så har det kommit upp så här, har de här någon gång tagit steroider? Jag vet inte hur många gånger jag fått en frågan om Usain Bolt, och även Carl Lewis var ju ett ämne då apropå att Ben Johnson åkte fast. Men två saker som är ett likhetstecken med de här båda som jag vill föra på tal, det är att de har en väldigt jämn utvecklingskurva sen de är tonåringar. Det är inte troligt att man sitter och pumpar i sig steroider när man är 15-16 år. De är bäst i världen, bäst i USA, bäst i Jamaica. En linje på kurvan med jämnhet. Det kommer inga plötsliga hopp. Det är första indikationen på att ingenting plötsligt händer då, fuskaktigt. Den andra som är då, det är att ingen av dem är speciellt muskulösa på det sättet. Om man tittar på, man ser Ben Johnson bredvid som är liksom riktiga, de ser ut nästan som kroppsbyggare, en del av 100-meterslöparna. Men båda de här har en annan konstitution kan man säga, Amiro.
Ja, jämför kroppsbyggnaden på ett lejon kontra en geopard. Alltså de hade ju en kroppssammansättning som utmärkte sig på många sätt. Alltså inte det här kompakta power, den här stora muskulaturen, utan elasticiteten, koordinationen, löphjulet blir ju lite annorlunda och effektivare.
Mm. Då kör vi Tokyo och längdhoppsduellen, tidernas häftigaste längdhoppstävling nästa vecka. Jag undrar om det är där det kommer vara OS nästa år på den arenan. Jag måste reda ut det, för jag ska själv dit nästa år på OS. Mm. Och du också, Miro.
Det kan ju vara bra att ni vet vad ni ska.
Ja, verkligen. Och hoppas det på den arenan. Så då ska jag gå ner till längdhoppsgropen där. Tack för idag säger vi till Hockey-Sveriges mest hatade man. Nej, det kanske inte är. Domar-Sveriges mest hatade man. Ja, det blir väldigt spännande. Nu ser man ju fram emot den här matchen på måndag alltså. Mellan er där. Det är ju matcher innan också.
Ja, men alltså, jag är mest hatad då av domarna tydligen då.
Ja, exakt.
Men du ska inte sitta där och skratta i bakgrunden, Thomas. Du är mest hatad av målvakter. Jag har ett antal målvakter som...
Ja, visst.
Jag vet att du inte ligger bra till hos i alla fall.
Nej, jag är fullständigt medveten. Men det har ju blivit ett missförstånd där. Jag är missförstådd. Så att jag kan försvara mig med det. Ja. Håll er i målet. Mm. Där ska ni vara och där ska ni vara fredade.
Det stämmer, som du säger, Miro. Han är illa omtyckt bland målvakter, Thomas. Okej, vi säger så för idag.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Ja, det är bra.
Vi hörs nästa vecka.
Ses snart då, Thomas.
Ja, det gör vi. Absolut, Miro.
Kom igen nu! Nu kör vi! Vem vinner?
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.